Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej, Dan här som kommer in innan själva berättelsen och har en speciell anledning till det. Nu finns det ett speciellt sätt att stödja den här podden. För 25 kronor i månaden kan du slippa alla annonser och även då stödja mitt författande så att jag inte springer iväg och jobbar på seriemördarpodden och palmemordet och mördarpodden, alla de där poddarna, utan istället fokuserar på det som är viktigt, det vill säga böckerna. Det finns en länk i avsnittstexten till alla avsnitt som du kan gå in på, betala 25 kronor i månaden och få den här podden utan reklam. Och det stöder även min verksamhet. Så, nu upprepar jag mig själv, men tack så jättemycket om ni väljer att göra det här. Ljusets vandrare, fortsättning på kapitel 9. Vi stannar här, sa Niva bestämt och höll in vagnen när hon nådde dammen vid vattenfallets fot. Detta är den rätta platsen. Det var en vacker plats. Barrträden visade att de hade nått högt upp i Kasimmassivet. Den lilla dammen kantades av mjuk mossa. Det såg ut som en behaglig plats, en fristad för vila och återhämtning. Ilrik satt av nattmane, la svärdet på marken och föll tacksamt ihop med ryggen mot ett träd. Det hade bara gått någon dag och hans skador var långt ifrån läkta. Den äldre kvinnan band fast nattmanen vid ett träd och satte sig på huk bredvid Ilrik. Hon hade till slut gett honom ett namn som han kunde använda på henne. Jarime Gårdfarer. Det var inte det namn han hade väntat sig, men det dög gott och väl som namn på hans nya härskarinna. Har du mycket ont här, riddare? Frågade Jarime, nästan ömt. Ilrik skakade på huvudet. Jag är van vid smärta. Jarime log. Det kan jag nästan tänka mig. Du behöver alltså ingen hjälp. Det läker nog, sa Ilrik sammanbitet. Det är fördelen med världsliga sår. Antingen läker de, eller så dör man. Vilketdera, så slipper man dem efter ett kort tag. Hon la handen på hans axel och sa: Du ska veta att jag och min brorsdotter uppskattar ditt beskydd. Järgens utkant är inte en säker plats för två kvinnor. Han log snett. Drev hon med honom? Så reste hon sig upp och gick bort till sin brorsdotter. Niva, vad händer härnäst? När var det vi skulle vara i Boron? Niva slog ner blicken och sa: Sen kommer hit. Han har något han måste säga till dig direkt. Någonting förändrades hos Jarime. Ilrik kunde inte sätta fingret på vad det var. När kommer han hit? Han kommer hit till vattenfallet denna natt, sa Niva. Jarime sänkte rösten något, men Ilrik hade ändå inga problem att höra henne. Varför? Varför visar han sig nu? Efter all denna tid, är det här slutet på resan? Niva såg sorgsen ut. Jag får inte svara. Sen berätta det han vill berätta när han kommer. Jarime såg bort mot Ilrik. Han ansträngde sig för att inte visa sin smärta. Vilka var de här två personerna hade mött på den ensliga landsvägen i Järgen? Vilka var dessa båda kvinnor? Var de demoner eller svartkonstnärer? Vilken skillnad gjorde det? Ilrik ansträngde sig för att hålla fast vid tanken på att han nu hade någon som bestämde över honom. Det gav honom ett syfte, en mening med livet att desperat klänga sig fast vid. Det var någonting bra. Under tiden han hade färdats med Jarim och Niva hade han inte förstått mycket av vad de sysslade med. De spelade ett spel där de låtsades vara två kvinnor från Boron som var ute och handlade. Men ingenting de gjorde verkade tjäna något syfte som hade med handel att göra. Båda hade varit tystlåtna. De enda konversationerna han hade haft hade varit med Jarime, som han för övrigt inte kunde bli riktigt klok på. Ibland verkar hon vara en målmedveten kvinna med något okänt syfte. Och ibland var hon bara en gammal landstrykerska som tjatade om sitt värdelösa krimskrams. Det skräp som hon lurade på bönderna. Ibland verkar hon vara sjuk, särskilt på morgonen. Jarime tittade på Niva och sa: kommer jag att få några svar överhuvudtaget den här natten? Niva såg hjälplös ut. Det är Sen som bestämmer det. Ingen hade berättat för Ilrik vem denne Sen var och varför han bestämde över dem. Han var naturligtvis nyfiken, men han var samtidigt van vid att den som bestämde över honom inte berättade allting för honom. Det var en ledares privilegium att undanhålla information från sina underlydande. De slog läger. Jarime gjorde upp en liten eld och lagade till en enkel måltid. Ilrik fick en skål och en sked och med dem åt han girigt av köttgrytan. Om han skulle bli frisk igen behövde han energi. Niva däremot åt ingenting. Han hade aldrig sett Niva ha några fysiska behov överhuvudtaget. Förutom att hon ibland verkade sova på nätterna. Det var inte ofta, men någon gång hade han sett henne göra det. Själv sov Ilrik väldigt dåligt i deras sällskap. Ska jag sitta vakt i natt? Föreslog han efter ett tag för att bryta tystnaden. Nej, sa Jarime. Du behöver återhämta dig. Niva kan hålla vakt, eller hur Niva? Visst är du bra på att hålla vakt om natten, Niva. Om ni så befaller, sa Niva undergivet. Ja, då kan du sova här, riddare. Ilrik tog tacksamt emot den orden och slöt sina ögon. Mot all förmodan föll han i en relativt djup sömn och drömde sig tillbaka till Vindby. I drömmen kom fröken Vanna, flickan han så dåraktigt hade gett sitt hjärta, till honom och bad honom om förlåtelse. Han skrattade henne i ansiktet, spottade på henne och kastade ut henne från ett högt tornfönster. Hennes kropp slog hårt i marken och från alla håll kom vildsinta hundar och slet hennes kvarlevor i stycken. Det var en mycket tillfredsställande dröm. Han vaknade abrupt. Natten inneslöt gläntan i sitt mörker och det hade börjat blåsa betänkligt. Molnen låg tunga på himlen och vattenfallet dånade.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bredvid dem, 10 steg bort från honom, stod en mycket vacker vithårig man som såg ut att vara gjord av guld. Ilrik gnuggade sig i ögonen. Framför mannen stod Jarime gårdsvarare med händerna trotsigt på höfterna. Niva stod ett steg bakom henne med blicken i marken. Det finns någonting ni måste göra, sa den gyllene mannen, som Ilrik förstod måste vara den mystiske Sen. Ja, varför är jag inte förvånad, sa Jarime. Vi måste lyda Sen, sa Niva tyst. Sen är nyckeln till allas vår lycka. Jarime såg förvånat på sin brorsdotter. Vår lycka? Niva nickade. Gör som han säger, min själs älskade, och allt vi någonsin har drömt om kommer att bli sanning. Jarime höjde ögonbrynen och vände sig mot Sen. Vad menar flickebarnet? Hon talar sanning, sa Sen. Det finns ingen lojalare tjänare än Niva. Jaha, sa Jarime. Vad är det du vill att vi ska göra? Det ska bli en skön omväxling att verkligen göra någonting istället för att irra kors och tvärs i hela järgen. Det finns någonting nedgrävt här i bergen, sa Sen. Jag vill att ni gräver upp det åt mig. Niva vet vad det är. Han såg länge på Niva under tystnad. Till sist nickade den unga flickan. Niva vet var det finns nu också, sa Sen. Vi ska finna det som har blivit begravt omäktige Sen, sa Niva. Det ska ni, sa Sen och vände sin uppmärksamhet mot Ilrik. Vem är han? Det är en riddare, sa Niva. Han har svurit trohet till min härskarinna. Den märkliga gyllene mannen gick fram till Ilrik och stod över honom. En lång stund stod han bara där och betraktade riddaren. Ilrik såg frågande på Jarime, som tecknade åt dem att hålla sig lugn. Hans svärd låg där inom räckhåll. Han är skadad, sa Sen till slut. Han sinkar er. Döda honom. Det tänker vi inte göra, sa Jarim irriterat. Han återhämtar sig strax. Vi kommer att behöva någon slags beskydd som inte väcker allas uppmärksamhet. Om Niva ska kasta runt alla banditer vi stöter på kommer snart hela inkvisitionen att jaga efter oss. Förutom alla andra som redan gör det. Sens vackra ansikte såg frågande på Ilrik och hans blick brände som eld. Det är något märkligt med den här mannen. Är hans ed värd någonting? Varför litar du på honom? Jag känner till honom, sa Jarime. Han är en hedersman. Dessutom är han stark. Han kommer att kunna slåss för oss. För vårt syfte. Vad det nu är. Sen släppte inte Ilrik med blicken. Vem är du? På vilket sätt kan du hjälpa henne? Jag är herr Ilrik av Soldan, sa Ilrik och tog sig upp. Jag kommer att kämpa för henne. Till mitt sista andetag. Hon är min härskare. Och min lojalitet är total. Du ser in i mina ögon. Du ser sanningen i mina ord. Nåväl, sa Sen och vände sig om. Jag har ingenting mer att säga. Tiden är kort och våra uppdrag brådskar. Med de orden gick han rakt bort från dem in i granskogen. Vinden tilltog och kvinnorna blev tvungna att ta tag i varsitt träd för att inte falla omkull. Ilrik lutade sig mot vinden och inför hans ögon uppstod en virvelstorm ur tomma intet och granarna kastades åt sidan där Sen hade gått. Nytt stycke. En fantastisk historia, medgav Carlis. Du berättar den så mycket mer utförligt än Tzatzil. Det grämer mig att jag inte fick följa med. Är du säker på att du inte ska ha en öl? Pelk höjde avvärjande handen. Fruktdryck för mig, tack. Vem vet hur länge vi kan få färsk frukt här? De satt tillsammans, bara de två, på godmodig rektorn. Tavernan var sig lik från den kvällen då Pelk hade övertygat sin far om nykterhetens fördelar. Men jag tar nog en till om det inte stör dig, sa Carlis och beställde in en öl. Varsågod, sa Pelk. Det är en sak jag inte förstår, sa Carlis. Ja, det är massor som jag inte förstår, log Pelk. Men vad menar du? Carlis antog sin mest funderande min. Du säger att gudarna inte längre kan närvara i vår värld, eller hur? Ja, det stämmer, svarade Pelk. Men vilka var då de nio som skyddade er i Halea Terren när mörkerherrarna anföll? Pelk hade funderat på det här många gånger. Nio skepnader som såg misstänkt ut som allvetare genom tiderna. Till sist sa han, jag förstår vad du menar. Klurigt. Pelk hade inga svar, utan bytte istället ämne. Så vad händer med dig nu? Jag följer med Tzatzil, sa Carlis. Och såg otåligt efter servitrisen. Det är synd att du inte kan göra det, Pelk. Det tycker jag med, sa Pelk. Men nu när far är tillbaka måste jag följa honom. Det är min plikt. Jag talar med Tzatzil och han förstår. Jag förstår också, sa Carlis. Hur mår din far? Bättre, sa Pelk. Och försökte förtränga den senaste orsaken till faderns välmående. Mycket bättre. Skönt att höra, svarade Carlis. Jag tror du får mycket mer att göra än jag. Säkert roligare saker också. Tzatzil blir inte yngre och all kunskap kommer ändå att samlas just här. Så jag undrar om han någonsin kommer att resa igen. Pelk väntade fortfarande på sin fruktdryck och sa: Vad gör de andra? Sebul stannar, men Taguk och Gorms tyckte det lät lite väl tråkigt. Så vad ska de göra? Ah, äntligen, sa Carlis och tog tacksamt emot ölen som kom tillsammans med Pelks fruktdryck. Jag antar att de färdas söderut. Det finns alltid någonting att göra för en duktig legosoldat i Soldan. Eller så återvänder de till Jala. Jag tror inte de vet själva än. De skulle ha varit med här ikväll om de inte hade blivit portförbjudna här på rektorn för en vecka sedan. Vad händer då? Carlis smuttade på ölen och sänkte rösten. Någon behandlade om överlägset och såg ner på tiraker och då gav de honom smörgåsen. Pelk log. Oj, det passar sig nog inte på rektorn. Carlis log tillbaka. Nej, verkligen inte. För ett ögonblick blev det tyst. Sedan frågade Carlis. Äter och dricker vi på brödraskapets krit eller betalar vi själva? Pelk tänkte efter. Vi borde nog betala själva. Jag gör det. Min familj har en rejäl kredit här utanför brödraskapet. Han vill inte gå in närmare på anledningen. Jomeran hade ju varit godmodig rektorns bästa kund under flera år. Varför är egentligen brödraskapet så rikt? Frågade Carlis. Jag menar, det verkar finnas så mycket pengar som helst. Legosoldater, stora hus mitt i centrala Shadarians hopp, Tzatzils pengaväxlar under våra resor. Det finns alltid pengar. Var kommer de ifrån? Pelk såg sig om för att se om någon lyssnade. Ingen av de tiotalet gästerna verkade bry sig om dem nämnvärt. En nyanländ lokal bard som Pelk inte kände igen började spela en stillsam ballad på sin lyra. Denna gång verkade det handla om den hopplösa kärleken mellan en sirfalisk man och en asharisk kvinna under den sirfaliska erövringen. Det var alltså precis tvärt emot han själv och Tzila. Till slut sa Pelk, det är väl bevarade hemligheter förstås. Men något vet du, eller hur? Ja, jag vet en hel del. Allting började med Digtet. Carlis höjde ögonbrynen. Digtet? Är inte han den åttonde guden? Han är den sjunde, sa Pelk. Han var allvetaren som gjorde slut på den korta förföljelsen inom samväldet. Ja, du har rätt förstås. Det märks vem som är broder och vem som är lekman här. Carlis flinade medan han sa det. Och sen fortsatte Pelk. Sirfalierna förföljde brödraskapet. Men när Digtet gick med på att dela med sig av sin forskning blev det annat ljud i skällan. Han fick till och med grunda den första cellen i Vambolien, i alla fall den första som inte förföljdes. Han blev alltså en gud, sa Carlis. Jag undrar hur det känns. Ja, det är ingen som vet, svarade Pelk. Om han blev en gud efter att ha varit antikvasist, sa Carlis, då måste han ha förstått sitt område fullständigt, eller hur? Pelk drack lite fruktdryck. Han var inte särskilt sugen. Den smakade surt och bittert. Och inte alls lika gott som öl. Till slut sa han, det stämmer. Carlis såg frågan ut. Vilket var Digtets forskningsområde? Pelk svarade, ekonomi. Nytt stycke. Mitt i natten vaknade Manuari med ett ryck. Han låg i fosterställning, genomblöt av svett och hans sinne var fullt av skräck. Det är inte rättvist! Skrek han rakt ut och satte sig upp. Tusentals minnen lämnade honom och han insåg vad som höll på att hända. Nej! Jag måste minnas! Men det var för sent. Allt som fanns kvar var en väldig ångest. En känsla av att han visste någonting hemskt. Någonting han borde berätta. Någonting viktigt. Han sjönk tillbaka ner i sängen och pustade ut. Samtidigt som han välsignade det faktum att han hade fått ett eget rum och inte bodde med Torbak. Tankspritt sträckte han in handen under sängen och sökte med fingrarna. Först hittade han en främmande börs som hade hamnat där på något vis. Sedan hittade han det han sökte. Han tog upp vinpavan och försökte dricka sig till sömns. Men han kunde inte sova mer den här natten. Nytt stycke. Det här kommer att bli en tämligen okonventionell upplevelse, sa Jomeran. Jag ber er att lita på mig eftersom ni har valt att följa mitt ledarskap. De stod där, insvepta som en filt av tystnad och mörker, dolda i skuggorna från den täta skogen. Skogen som fullständigt utestängde både månen och stjärnornas betryggande sken. Pelks blick drogs mot de branta bergssidorna som inte visade spår av vare sig avsatser eller stigar, upp förbi de höga bokarna och ekarna som tvärt upphörde där klippväggen tog vid. De var bortom den sista byn nu, på den mest otillgängliga platsen på den shadariska halvön. De var en karg och ogästvänlig vildmark som ingen samortroende asharier såg någon anledning att någonsin besöka. Pelk såg sig omkring i dunklet. Torbaks och Takilas konturer var rakryggade och redo. Manuari satt hopkrupen på en låg trägren bredvid dem, likt en ivrig ekorre. Bredvid barbarerna stod den manliga kabbalamagiken som hade upplevt fegonatten med dem i Senariskogen och där förlorat sin kvinnliga kamrat. Hans namn var Backard, Ronas son, och Engart hade skickat honom med dem. Oisin och hennes underliga husdjur var knappt synliga där de stod bakom Jomeran. Den märkliga varelsen hade varit helt frånvarande under deras korta vistelse i Shadarians hopp, men nu var den tillbaka. De var totalt 7 stycken, 8 om man räknade Oisins följeslagare. De hade lämnat alla de andra i Shadarians hopp Pelks far hade tilldelat sitt uppdrag och tillfrågat dem alla om de ville följa med honom. De andra hade tackat ja. Det var ju för att kämpa mot mörkret de hade kommit till Shadarians hopp. Klokare sinnen än deras hade nu gett dem ett uppdrag som var en viktig bit av det stora hela. Pelk hade själv tvekat till en början, men till sist gett efter. Hans far var inte nedbruten längre. Fadern var dock inte heller den han borde vara, påverkad av Oisin som han var. Efter vissa meningsskiljaktigheter hade Pelks far arrangerat deras vistelse i Shadarians hopp så att Pelk hade tilldelats ett nytt rum, tämligen nära det rum han hade delat med sin far tidigare. Det här var inte något som Pelk var glad för. Han ville inte ha någon förståelse för sin fars behov av att vara ensam med remurkvinnan. Till sist hade Pelk ändå motvilligt flyttat sina saker till det nya, mer spartanska rummet. De hade inte stannat i staden länge, bara tillräckligt lång tid för att hinna proviantera, vila ut efter resan, få sitt uppdrag och sedan ge sig av. Allt som allt hade det gått 5 dagar. Det finns en gammal stencirkel här, sa Pelks far. Oisin säger att det här är en synnerligen väl lämpad plats. För vad? Sa Manari glatt. Tänker hon ta oss tillbaka in i skugglandet kanske? Det vore väl roligt. Torback, inte till skugglandet, utbrast Torback och rättade till den väldiga säckproviant han bar på ryggen. Takila också tveksam, sa Takila. Vandrar gränslanden, sa Oisin. Inte hem. Oisin är en skuggvandrare, förklarade Pelks far. Mellan skugglandet och vår värld ligger gränslanden. Skuggvandrarna kan gå genom gränslanden utan att komma in i skugglandet. De snuddar vid sin värld och vid vår värld samtidigt. Det låter ju jätteroligt, sa Manari. Torback inte nöjd, röt Torback. Pelk konstaterade bistert för sig själv att Oisin onekligen var full av talanger. Och nu var hon hans nya styvmor. Under de dagar som hade gått verkade onekligen som om hans far och Oisin hade kommit närmare varandra. De hade knappast något normalt förhållande. Men hur normalt kunde ett förhållande med en remur från skugglandet bli? Pelk fruktade det värsta. Han kunde höra sin egen röst när han skulle berätta om sina familjeförhållanden i framtiden. Ja, min styvmor. Jo, hon är vackrast i hela världen och en remur. Ja, givetvis har jag oanständiga tankar om henne. Och förresten så är hon blå och jag tror att hon kanske vill äta upp min far. Det ska vara helt riskfritt, sa Pelks far. Det finns faror även i gränslanden. Men Oisin vet hur man undviker dem. Genom att vandra mitt mellan världarna kan Oisin och andra skuggvandrare, om det nu finns några, ta sig från en plats till en annan på ett sätt som annars inte är möjligt. Pelk lyssnade uppmärksamt. Torback flyttade rastlöst sin vikt från ena benet till andra. Pelks far fortsatte. Innan ni vet ordet av kommer vi att vara på andra sidan Kasim-massivet. Tro det eller ej, andra sidan. Kasim, utbrast Manari. Det är på andra sidan Sunari. Vänta nu, på andra sidan, där ligger ju Damarien. Det är ett jättetråkigt ställe. Vi ska inte till Damarien, sa Pelks far. Vi ska till vildmarken, på Kasims västra sluttningar, norr om Damarien och öster om Jargien. Om det nu är så lätt för oss att ta oss dit nu, sa Manari med höjda ögonbryn. Varför var vi tvungna att baxa ner Torback i en båt förut? Kunde inte vi ha tagit oss hit på det viset också då? Va? Den gången var vi alldeles för många, sa Jomren. Pelk insåg att det fanns ett annat väldigt tydligt skäl också. Oisin hade inte berättat för någon om sina talanger när de tvingade ner Torback i en båt. Han vände sig mot sin far. Far, vad går egentligen vårt uppdrag ut på? Pelk kunde knappt urskilja faderns ansikte i dunklet. Men han kunde känna hans beslutsamhet. Jomran tänkte genomföra detta uppdrag som han hade fått av antikrasisterna. Han var på allvetarnas sida. Och han var på Oisins sida. Pelk hoppades att det inte skulle medföra några intressekonflikter. Jag antar att jag kan berätta nu, sa Jomran. Jag fick order att inte göra det i Shadarians hopp. Engart tar inga risker. Det kan finnas spioner överallt. Tänk bara på lönnmorden i Haleateren. Men, nåväl, nu berättar jag. Fadern tog en kort konstpaus innan han fortsatte. Vid tiden för det förra mörkrets bortdragande avlade vidundret Uvithan en son. Sonen slet sig ut ur sin moders kropp innan han skulle födas. Och hans första måltid bestod av hennes döda kött. Äckligt, sa Manori. Sant, sa Jomeron. Jag berättar det här exakt som jag fick det berättat för mig av Lyktans vasaller och av Tzatzil. Uvithans avkomma var gräslig att skåda. Hans kropp var en människas, könlös och täckt av hår. Hans huvuden var inte mänskliga. Det var två tjurhuvuden och hans fötter var klövar. I hans mun krälade ormar. Torbak kan ta honom, sa Torbak. Bara Torbak slipper skugglandet. Tålamod, tålamod, sa Pelksvar. Jag har inte berättat allting än. Tjuren drevs av en blodtörst som var outsläcklig och brutal. Många föll offer för honom där han strövade fritt i den värld som hade vunnits fri från mörkret. Det här pågick i årtusen efter årtusende. Men så till sist kom uppgörelsen stund. Vänta nu, sa plötsligt Backard, Ronas son, Margen från Kabbalorden. Jag har inte valt att följa ditt ledarskap. Jag skickades med på det här uppdraget av min överordnade, som av någon anledning tror på Engart Silverstäds rekommendationer av dig. Men det enda jag sett av dig, Jomeran Silverstäd, är att du väldigt gärna umgås med henne där, och sedan har jag hört alla historierna om ditt i det närmaste legendariska fylleri. Backard Ronas son var även han en av de mäktigare markerna inom Kabbalaorden. Hans dräkt påminner mycket om Martanas med den silverfärgade sammetskappan med hög krage. Den vita manteln med guldbrokad som han hade burit under resan till Sonariskogen hade han nu ersatt med en praktisk grön vildmarksmantel istället. Backard verkade vara någonstans mellan 35 och 45 år gammal med högt hårfäste och långt blont hår som han bar knutet i nacken. Den fylliga munnen och den tjocka näsan gav honom ett något dumt utseende. Men Pelk visste att ingen kom upp sig så högt i Kabbalaorden utan att vara väldigt intelligent. Pelks far tystnade och verkade osäker på vad han skulle svara. Avbryt inte historien, sa Manor irriterat. Fortsätt, Jomeran, det började arta sig. Backard, sa Jomeran till slut. Jag har utvalts till ledare för den här expeditionen. Vi kan bara klara av det om vi enade och tror på varandra. Det har sagt mig att du är en av de skickligare vid Verusakademin. Du är principus inom den innersta cirkeln och du specialiserar dig på både skottotropi och nomotropi. Verusakademin är ordens specialister på historia, filosofi och diplomati. Har jag rätt? Ja, svarade Backard kort. Visa mig då lite diplomati och låt mig tala till punkt, sa Pelksvar. Jag kan bara hålla med, sa Manori. Var snäll och var tyst din skottotropiske glädjedöder. Kabbala Marken tystnade surmulet. Jomeran fortsatte. Uppgörelsens stund kom, som sagt. Många män samverkade för att infånga varelsen, Uvithans son. Deras plan var att dräpa monstret. Och så skulle också ha skett, om inte Marken Arotar den skändliga hade gått emellan. Den gamle Marken fjättrade odjuret och började en lång, mödosam process och försökte tämja denna mörkrets varelse. Arotar var i sanningen mäktig marker, sa Backard. Han var från Kabbalaorden. Det vet jag ingenting om, sa Pelksvar. Men han lyckades väl. Odjuret lärde sig att hata sin fader och allt vad mörkret stod för. Tjuren, som av sitt nya herre fick namnet Arotaur, fängslades sedan under jord i väntan på den tid då mörkret skulle komma tillbaka. Länge var hans viloplats okänd och kvar fanns enbart de profetior som talade om en kamp mellan far och son. Pelk ryggade till. Men nu vet vi alltså var han är. Ja, det gör vi, svarade hans far. Allt vi behöver göra är att ta oss dit. Backard kommer då med hjälp av en särskild skriftrulle han har för med sig att kunna väcka Arotaur. Manuari tänkte efter. Och sen ska vi bara hoppas på att han kommer ihåg att han hatar sin pappa mörkerherren Uvithan. Eller så måste vi springa väldigt fort. Jomeran log snett. Det är en tämligen adekvat beskrivning av läget som vi kommer att befinna oss i. Gränslanden väntar, sa Uisin. Är människor redo? Varelsen på hennes axel fräste förväntansfullt. Vi är redo, Isin, sa Jomran. Ta oss till gränslanden. Torbak, måttligt redo, mumlade Torbak. Kom igen nu, din store luns, skrattade Manari. Jag kan hålla dig i handen. Du är en stor och stark barbar. Små krigsherrar flyr när du kommer. Du klarar av det här. Torbak morrade och sa någonting till Takila som la armen om hans väldiga midja. Torbak och Takila följer med, sa Takila till sist. Hon sa det på barbarnas karga språk, men Jomran förstod andemeningen och nickade allvarligt. Pelk förstod orden exakt. Far, sa Pelk, vet du vad som väntar oss? Jag tror det, sa Jomran med viss tvekan i rösten. Håll händer, sa Oisin och sträckte ut sin hand mot Pelks far, som i sin tur tog Pelks hand. Pelk sträckte ut handen efter Backard, som beslutsamt klev fram och tog den. Manari skuttade ner från sin trägren och tog Backards hand. Det här blir säkert jätteroligt, sa han uppmuntrande och sträckte ut handen mot Torbak. Till sist var de alla sammanlänkade i en kedja av händer. Oisin gick beslutsamt in i skogen och de följde alla efter henne. Pelk behövde inte vänta länge innan saker och ting började förändras. Träden blev större, skogen blev mörkare, klipporna bortom skogen blev högre och gläntorna blev vackrare. Det kändes som att vandra in i en saga eller i en dröm. Pelk förlorade gradvis all uppfattning om tid och rum. Det kändes som om de vandrade i en evighet, sammanlänkade till en kedja av gemenskap och förståelse, lydiga slavar under Oisins vilja, lyckliga över att förledas av den fagra rimuren. Pelk fick anstränga sig för att behålla sina misstankar och kontrollen över sitt eget sinne. Tiden gick utan att de behövde sova, äta eller dricka. De gick där genom den mörka skogen, den ene bakom den andra, i vad som kändes som flera år. Ingen av dem talade. Det var som att all kommunikation var onödig. Som att själva talet hade kunnat förstöra deras dröm. I några tillfällen tyckte Pelk sig ana rörelser i ögonvrån. Och ibland kunde han höra viskningar. Men de var aldrig tillräckligt tydliga för att han skulle kunna urskilja några ord. Det var inte alls som när han såg in i den förbjudna dungen. Varje gång känslan blev intensiv. Varje gång han verkligen kände sig iakttagen. Det gjorde Oisin en liten förändring i deras färdriktning. Eller stannade till. Varje gång hon gjorde så försvann känslan. De mötte aldrig någon på sin väg. En dag, efter vad som kändes som mycket lång tid, började träden så smått krympa. Ljuset tilltog och den sagolika stämningen började försvinna. Det blev dag och öster om dem reste sig snöklädda bergstinnar. De befann sig på en skogssluttning, helt olik den skog de hade lämnat. Skogssluttningen var ljus och grön, fylld av liv och skönhet som var av den kända världen. Kasim, sa Pelks far och pekade mot bergen. Det fungerade. Gränslanden nära, sa Oisin. Vandringen över. Pelk såg sig upprört omkring. Det såg fortfarande ut att vara sen vår. Men han visste inte alls vilket år det var. Hur länge var vi där inne? Är det ens samma år? Har mörkret redan besegrats vid Peralberget? Lugn, sa hans far och såg upp mot himlen. Det har inte ens gått mer än en halv dag, tror jag. Oisin, rimurkvinnan, såg uttryckslöst på dem. Tid, oviktig. Även om det gick fort har vi ingen tid att förlora, sa Backard. Led oss då mot Arotaurs viloplats, sa Jomran. Och låt oss hoppas att det här är dagen efter den dag då vi beträdde gränslanden.